Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Pontus, Petter. När, bara så jag vet, när hade ni tänkt be mig om ursäkt?
För...
Alltså, bara så jag vet, för jag har ett ganska fritt schema och så. Men bara så jag vet, när kommer ni och liksom kryper fram och vädjar mig?
Det är så här, ett, jag skulle aldrig be dig om ursäkt för någonting. Nä? Men två, vad är ens ditt case?
Nej, men, okay, men kommer inte ni ihåg när jag, och det kan jag känna, jag gjorde en stor grej av att Noah Bachner har skaffat glasögon. Kommer ni ihåg det? Och ni sa till mig, vad håller du på med? Du är bara en stor tönt. Vem bryr sig om folk skaffar glasögon? Alla människor, eller i alla fall väldigt många människor har glasögon. Det är ingen stor grej liksom. Ja?
Nej.
Ja? Har ni läst vad som hänt i nyheterna eller?
Nej.
Det är inte bara jag som gör en stor grej av att Noah Bachner har glasögon. Ni har, alltså inte, ni har missat det här alltså.
Men har det varit
det här är en stor,
menar
det här
du
är
allvar?
Stora snackis i engelsk press just nu. Alltså ni har missat det alltså. Sheikh Khaled bin Zayed Al Nahyan har alltså budat vad blir det? 360 miljoner pund, alltså 4,3 miljarder kronor för Noah Bachners glasögon.
Det... Nej men vänta du.
Okej. Jag drog bara skämt. Han lägger alltså 4,3 miljarder för att köpa Noahs glasögon.
Nej men
det är helt sinnessjukt.
Men Sebastian, snälla. Sluta du. Du gör dig till åtlöje här.
Alltså det är alltså 2,1 miljoner per båge.
Det handlar ju inte om några glasögon eller någonting. Det är ju klubben Newcastle United.
Oh, ni är så naiva. Alltså det där är ju, han köper ju Newcastle med premissen att Noah Bachners glasögon följer med på köpet. Det är ju som när du liksom, ja men så när du köper en husnyckel och ett hus råkar följa med.
Så jävla dåligt skämt.
Håll käften. Sportexpressens Premier League-podcast Kick and Rush blir en Champions League-podcast.
Och Europa League, icke att förglömma.
Ja,
någonting
ja,
som Pontus Venemo vid tidigare tillfällen har kallat mycket roligare än Champions League.
Och det sa du när Liverpool var med där. Sen dess har du aldrig sagt det igen. Kan det finnas någon form av koppling eller?
Men jag är en partisk jävel.
Ja,
vet du vad jag gjorde igår? Det är bland det sjukaste jag sett med om. Jag gick och kollade på en allsvensk fotbollsmatch och stod i klacken.
Hur var det?
Ja, det var faktiskt ganska kul.
Du stod i klacken, sjöng du och klappade? Och...
Ja,
vilket säga att lag var det?
Hammarby mot Norrköping. Jag skulle säga att jag smälte in ganska väl. Men jag
kunde du nämna att
det är ju,
tre
det
spelare?
Det är ju ett gravt underbetyg till Hammarbys klack i sådana fall. Ja.
Hur kunde ni inte hitta den här vässlan som hade smugit sig in...
Jag kunde absolut inte nämna att alltså, det var verkligen så här, oj, den där spelaren såg bra ut. Och så såg jag att det var Katja Niklic, bara just det, ringer väl på spelaren.
Det var bara det du grundade på. Ja, nej men har du något mer att berätta? Alltså kontrasten, för du har ju stått på Anfield ett par gånger och vad säger du?
Absolut. Det var kul.
Det här handlar inte om att Pontus Winnemo inte har en allsvensk podd. För att du har inte så mycket att säga om det här,
nej, jag ville bara berätta det för att för att det var så konstigt att skulle göra det.
För att det vi behöver är att fylla ut den här podden med dödsnack.
Ja.
Så kan det eventuellt bli. Som ni alla vet så har det inte spelats Premier League-fotboll på alldeles för länge. Men däremot så spelas det ju två Europafinaler med sammanlagt fyra brittiska lag. Så vi tänker att vi frångår vår policy att lämna Europaspelet därhen. Lämna det lite i bakgrunden. Och gör ett slags Europa-final-special helt enkelt.
Känslan är väl lite att den här podden Sommar kommer att bli så. Utan matcherna som ramar så kan vi frångå alla konventioner.
Det du försöker säga är att vad fan som helst kan hända.
Ja.
Och jag skriver under på det.
Ja, regler är ingenting som vi gillar. Eller...
Nej, med tanke på att vi har gjort oss skyldiga till uppvigling, förtal och en rad andra lagbrott i den här poddens historia, så är jag beredd att skriva under på det. Ska vi då börja med lite Champions-snack? För det är det alla vill höra. Sen kan vi ta den här låtsas-turneringen efteråt när alla har stängt av.
Det kan vi.
Hur mår du Pontus? Jag har hört att du ska åka till Liverpool.
Ja, det ska jag. Jag är så himla...
Du vet att ni inte har hemmaplan.
Jag upptäckte det efterhand. Nej, ja, nej, men det är super jinx att jag åker dit. Bara för att då kommer det såklart att gå åt helvete. Jag är super nervös. Jag tänkte, eller märkte det i morse när jag så här skulle gå upp. Och så bara kände jag bara, herregud, varför har jag så ont i magen? Just det, det är match.
Vet du varför jag tror på Liverpool? Den här
nej,
matchen.
Ingen tror på Liverpool. Det kommer gå åt helvete. Säg ingenting. La 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 la. Jag lyssnar inte.
Men för jag tror ju att Spurs lider nu av det så kallade derby-fenomenet. Du firar en semifinalseger alldeles för mycket. Och din motivation räcker inte till för att hålla över finalen.
För du tycker att Liverpool firade vändningen mot Barca lite eller?
Nej, men alltså, fast det var en annan grej. Det tycker jag, för att där var det liksom själva vändningen som var grejen, inte att man har nått till en Champions League-final, för det har man gjort tidigare liksom. Att nå till en Champions League-final har inte riktigt samma bett för Liverpool som det har för Spurs, medan för Spurs har det liksom tagits som ett kvitto på att okej, Pochettino är ett geni. Det är nästan beskrivet som en slags fulländning av Pochettinos projekt, vilket är lite bisarrt i sig i och med att han har inte vunnit någonting än.
Nej, men det här är ju det som talar för att de kommer vinna är bara för att de har halkat dit. De har, liksom, de har ju snubblat sig hela vägen fram. De borde ha åkt ut redan i gruppen och de borde ha åkt ut mot Ajax. De är väl liksom ett handsmål från att åka ut mot City. Det var inte hans tycker jag.
Men talar det för ett lag?
Ja, men för då är det så, ja, det, allting bara rinner i deras väg.
Det är ju skrockfullhet.
Ja, det enda som talar för Tottenham är ju att det är kuppspel och att det är en enskild match som kan avgöra. Alltså jag tror Liverpool vinner den här i alla fall 8 av 10. Liverpool är liksom som lag bättre spelare för spelare. Och...
Ja, jag tror att Pochettino bara vunnit mot Klopp en gång faktiskt.
Men för i ligaspelet nu blev det väl 2-2-1 segrar, va? Eller var det var uddamålssegrar?
Det var 2 segrar till Liverpool,
ja. Ja, men det var uddamålssegrar, eller hur?
Nej, fan, du kommer inte ihåg.
Jag tror inte det var någon storseger någon gång.
Jo, jag tror att det var det.
Var det en storseger? I ligan? vi väljer att behålla det här för att höra Pontus ångest.
Ja, men vad fan nu? Jo, det var två uddamålssegrar. 2-1 var det blev det i höstas.
Ja. Det här är nästan som när jag kunde att Skärtel var med i vad heter det? 0-8-0 i laget, inte du?
Ja, nej, men det var ju just
Lamela
gjorde 1-2 i 90 plus 3. Så det var inte...
Ja, nej, men, så det är ju bevisligen ett lag som kan ställa till lite bekymmer för Liverpool.
Verkligen.
Ja, men det är väl klart, alltså Tottenham är ju ett bra lag. Alltså det är inte... Även om de har liksom, som man kan säga då, halkat sig fram till en Champions League-final, så har de ju ändå gjort det på lite... Vad ska man säga, på egna meriter. Så det är ju liksom inget enga gäng som slantsinglat sig dit. Men om man ska göra någon slags förhands tippning, så tittar du bara över hela Premier League-säsongen, egentligen förra Premier League-säsongen och Champions League-säsongen också, så är Liverpool bara mer komplett och klara. Alltså det är ju dumt att inte tro att Liverpool vinner den här finalen.
Hur intensiv blir matchen då? För det här är ju lag som gillar att springa. Om man ska sammanfatta dem på något sätt, så är det liksom löpvilja, intensitet. Det känns som att det kommer inte bli en Mourinho 0-0-tillställning. Eller?
Ja, eller så är det väl hela stundens allvar att det blir så. Inget lag kommer ju... Jag tror att båda lagen kommer gå in försiktigt. Eller så är det väl det man tänker. Och så är det ett av lagen som bara sätter full fart direkt.
Alltså Klopp har ju i alla fall sett till, liksom, jämfört med när han tog över Liverpool, bromsat om något. Alltså så här, mot Barca var det ju intensivt från början, men då var ju läget annorlunda än liksom bara du börjar på 0-0. Men det är ju lite mer återhållsamt. Jag tror också som du, jag tror de kommer försöka liksom bara sätta matchbilden lite, hålla i bollen, känna att man har liksom lite kontroll på läget. Jag tror ändå att det kommer vara Liverpool som är bollförande och ett Tottenham som kommer försöka hitta framtiden Eriksen som då ska träna till Son, eller en Kane som ska vara frisk, men hur frisk är ju frågan.
Det är frågan. Får jag säga spaning nummer 2 då? Som jag då har gjort i mitt huvud och som ska läggas fram nu. Jag håller fast vid att Liverpool kommer vara mer motiverade i finalen. Men för framtiden så skulle det ha otroligt mycket mer nytta för Spurs att vinna Champions League än för Liverpool.
Självklart. Det skulle ju vara alltså det största som de har varit med om i överlägset. För Liverpool, så Liverpool har gjort det 5 gånger förut.
Ja, nu drar du fram den här gamla jävla Kenny Dalglish-historiken. Det var inte ens det jag tänkte på. Jag menar snarare så här att Liverpool som framtidsprojekt har ju betydligt mer, är betydligt bättre skick nu än vad Tottenham är. Alltså okay. Liverpool har ju, de kommer från en ligasäsong där de tog 97 poäng. Mm. De har en spelartrupp där i princip ingen av de stora stjärnorna verkar vara på väg någonstans. Nej. Och de har en tränare som känns vigd åt klubben i, vem vet hur länge han kan stanna. Det känns som han kommer stanna minst 5 år till, om inte någonting helt sinnessjukt hänger.
Han ska ju vänta sig att skriva på nytt kontrakt nu snart.
Ja. Ja, det finns ingenting som skulle få Klopp att lämna i nuläget.
Tottenham har ju en trupp där i alla fall Christian Eriksen känns tveksam kring framtiden. I alla fall inte skrivit på ett nytt kontrakt. De har också en tränare som har redan nu börjat tala om att kanske summera sin tid i Tottenham. Mm. En tränare som har fått jobba med begränsningar, milt uttryckt, de senaste 2 transferfönstren. Där skulle ju en Champions League-titel, om den inte har motsatt effekter och får Pochettino liksom se det som den perfekta slutpunkten, där skulle en Champions League-titel kunna på något sätt demonstrera för både fans, spelare och tränare att shit, den här klubben hör hemma här. Medan Liverpool tar emot erkänna, de är ju redan där. Har jag rätt eller fel?
Du har rätt.
Jag vill bara höra er erkänna det, för jag har aldrig hört det förut i den här podden.
Absolut.
Ja. Men jag tror ändå Liverpool kommer vara mer motiverad. Jag tror.
Men det finns ju någonting alltså, så här, jag kan också tänka mig att för Klopp, det skulle vara så jävla skönt att få bara få den här finalsegern liksom. Jag vet inte hur.
Tänker på förlusten mot Bayern när Robben.
Jo, men det är ju även igenom. Europa League-finalen mot Sevilla, va? Där Sevilla vänder.
League-final mot City.
Ja, exakt. Att det finns lite så här, jag vet inte hur påverkad han är, men som ett medialt narrativ att hans lag inte pallar finaler. Mm. Liksom. Och jag vet inte hur mycket det påverkar honom egentligen, men det är klart som fan att det skulle vara skönt att bara få den.
Det är kul ju, för det här är ju 2 lag som båda har anklagat ganska mycket för att vara chokers. Det är ju kampen mellan the chokers.
Eller
Det finns ju inte liksom när Real eller Barca.
Vinnaren blir Bottle FC.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Det är 2 bottelgäng. Alltså vi vet, minns alla var Kleene, va? Som sa när Juventus slog ut Tottenham, that's the Tottenham way.
Ja, just det.
Han står ju redo nu efter att de har bottlat de Ajax och säger det igen. Ja. That's the Tottenham way. Så bottelryktet finns ju där. Samtidigt som jag känner som att alltså Liverpool har ju inte visat några botteltendenser den här säsongen.
Nej, de har ju förlorat röda stjärnan i gruppen och så typ City liksom.
Ja. Och Napoli.
Tottenham däremot bottlade ju nästan sin topp 4 kamp. Ja. De räddades av att United och Arsenal var ännu så större bottlers.
Klappkassar.
Ja. Tottenham förlorade, vad var det sammanlagt, 11 matcher i Premier League eller
något
där?
Ja, något sånt. Ja.
De har ju fortfarande den här bottelpotentialen. Samtidigt i en match.
Det är en match och det är det de får spela på. Det är det Pochettino kommer spela på.
Svårt att slå fast någonting kring den här matchen. Den är så otroligt oförutsägbar.
13 förluster i ligan hade
Spurs. Ja, 13 förluster?
Ja.
Ja, nej, men alltså jag enligt logikens alla lagar så ska ju Liverpool vinna. Spurs har ju knappt en spelare som skulle ta sig in i Liverpools trupp. Så är det ju. Alltså i startelva i alla fall. Och hela säsongen har ju bara Liverpool varit otroligt bra. Bortser från Barca borta liksom.
Och röda stjärnan.
Ja, de var så jävla dåliga då.
Arsenal 1-1, Emirates.
Nej, men de har varit väldigt, väldigt bra. Men framförallt hela våren har de varit otroliga. Alltså.
Nej, men det är det. Jag vidrörde det jag sa innan. Det som talar för Spurs i det här läget är att det är kuppspel. Ja. Det är en match och liksom då kan helt plötsligt tillfällighet att spela in. Hade det varit som förr i tiden när de spelade över 2 matcher och sånt där.
Ja.
Då hade ju Liverpool vunnit där enkelt. Alltså nu tror jag fortfarande att Liverpool tar hem det. För att de är ett jättebra lag och bättre än vad Tottenham är. Men så finns det ju helt plötsligt den här, ja men Van Dijk, korsbandet går i matchminut 30. De tvingas kasta in Dejan Lovren som huvudlöst kastar sig in och skallar bort öronen på Lucas Moura, rött kort, och så vinner Tottenham med 2-1.
Ja, verkligen. Nej, men och det känns ju som att det enda jobbiga, och det är väl din och jag, känns som att man är dum i huvudet, men det är som att det ligger någon jävla förbannelse över oss, så vi ska inte kunna vinna, vi kan liksom inte vinna, det ska inte, det finns inte för Liverpool, för att inte ha gjort det på så länge nu. Men sen det positiva är ju att, ja, det gör det inte för Spurs heller.
Nej, exakt.
Men någon, sen har de aldrig riktigt varit nära, de har aldrig varit nära att vinna någonting. Nej. Alltså, de var närmast, som närmast att
Leicester,
vinna. Ja, den som var de närmast att vinna, ja. Men då var det ändå, ja, de var ju, de blev ju, till slut så blev de ju omhåkta av Arsenal, och de var ju inte riktigt.
Underbar dag.
Ja, nej, men det var ju ändå, de hade ju aldrig egna händer på något sätt, känns det som.
Nej, alltså det var väl inte, ett par omgångar där. Precis, men då, inte, det var ju då de var bottlers, helt enkelt.
Ja, så är det bara. Men det var, då var det så långt kvar väl, om jag inte minns fel, för att det ska vara typ, ja, men för att man ska kunna...
Det var väl en kryssmatch på Stamford Bridge som jag tror titelhoppet gick definitivt.
Ja, men det var väl efter att de hade... Det var väl den, då var det väl väldigt klart matematiskt, ja. Men det var väl...
Ja, jo, exakt, det var väl hyfsat klart innan.
Och liksom, det kändes inte som att de hade egna händer, även om de förmodligen hade det tidigare, men det var ändå Leicesters titel att förlora på något sätt den säsongen.
Jo, så var det.
Spurs har ju liksom, de har liksom inte varit här någon gång förut, och de vet inte hur de ska känna i det här läget. Alltså Liverpool, det är ju som ett psykologiskt spel. Spurs har ju liksom ingenting att förlora. Liverpool har allt att förlora i den här matchen.
Mm. Nej, man kan ju också tänka sig lite som Sebastian var inne på också, med att så här Pochettino har öppnat lite för att det kan vara liksom en perfekt slutpunkt, eller att han ska summera sin tid i Tottenham. Eriksen känns det ju som att han vill röra sig mot Spanien. Att det skulle vara någon sån här grej att alla där känner att detta är liksom... Detta är den perfekta, liksom, ultimata slutpunkten för det projekt som har varit Pochettinos Tottenham, och att det blir som en extra boost där, medan Liverpool, jag vet inte varför de inte skulle vara så äckligt motiverade, det går ju liksom inte att hitta en anledning. Det är klart de kommer vara, men att det är mer kanske en... Det är, nej, de kommer inte vara bekväma, men man skulle kunna spekulera i att det finns en bekvämlighet i att de vet att de kan ta sig dit igen. Mm. Spurs kommer inte göra det på en foreseeable future.
Du sa tidigare, jag vet inte om det var du eller du, jag hör ingen skillnad på er.
Nej, det är ju...
Jag kallar mig rasist, men jag tycker att alla kickrush-deltagare som vars namn börjar på P ser likadana ut och låter likadana. Men du sa, ni sa att Liverpool har allt att förlora.
Ja,
den som verkligen har allt att förlora i den här finalen, det är ju jag som Arsenal-supporter. Förstår ni?
Men bryr du
hemskt?
Åh gud, jag vill inte kalla dig rasist, jag vill kalla dig narcissist. Hur kan du ens få en Champions League-final att handla om dig?
Ja, men varför skulle det spela det för roll om Liverpool vinner? Arsenal och Liverpool har väl ingen beef?
Men har du liksom följt diskussionen? Varför tror jag hejat på City jättemycket i titeln?
Ja, men det är för att du har ännu mindre relation till City.
Ja, men exakt. Man bryr sig inte om City vinner. Nej. Men man vill verkligen inte att Liverpool ska vinna saker.
Nej, men...
För att det är en odräglig fanskara.
Jo, men det måste väl vara...
Har du följt Henry Jackson? Jo, men jag menar det, men, och sen kommer det ännu värre alternativet, Spurs. Det är såklart mycket värre.
Mm.
Men bara att Liverpool vinner är hemskt nog.
Jag menar, så när Chelsea och United möttes, visst, jag ogillar ju Chelsea.
Jag bojkottade den. Jag såg inte den för någon. Jag vägrade.
Ja, men då var det verkligen, alltså, jag tyckte att vi ville att Chelsea skulle vinna så himla himla mycket. Det var ju verkligen.
Jo, absolut. Jag förstår det. Jag kommer heja på Liverpool. Men sen när jag ser liksom dig fira. Alltså jag tycker ju om dig som vän, Pontus. Ja. Men jag vill inte se dig glad av fotbollsskäl. Jag vill se dig glad fast av andra skäl. Kan du inte skaffa en hamster eller någonting? Kan du inte vara glad av det skälet? Kan vi komma överens om det?
Nej.
Jag
kommer aldrig skaffa en hamster.
Nu går vi och köper en hamster.
Alltså, kommer ni... Okej.
Okay. Petter Holsten igen. Vi går och köper en hamster. Europa League-finalen. Jag tänkte jag ska ta upp en grej med dig, Pontus. En grej du sa som jag reagerade på, men jag tycker inte jag reagerade starkt nog när du sa det, och då skulle jag ta upp det nu i podden istället. För du och jag pratade om det här med Henrik Mkhitaryan, att han stoppas av Arsenal själva från att delta i finalen för ens resa till Baku, för att de upplever att UEFA inte kan garantera hans säkerhet, för att hans hemland Armenien har en dispyt, politisk dispyt med Azerbaijan, och Mkhitaryan har själv vistats på platser i Armenien som Azerbaijan upplever som annekterade, olagligt annekterade av Armenien från Azerbaijan. Så, men när vi pratade om det här då, då sa du att du tyckte det var helt rätt att Mkhitaryan inte får spela i Europa League-finalen, att fotbollsspelare ska bli offer för politiska spel, och han är en bricka, deal with it, sa du och skrattade och drog
det
in mustasch.
Ja, precis.
Allt det här sa du att Mkhitaryan, vilken jävla sopa, rätt åt honom. UEFA, vilka kungar, vilka kingar, sa du
till honom. Ja, och så kysste jag min UEFA-tatuering.
Ja, det tyckte jag var konstigt.
Jag älskar din UEFA-tatuering, Ponta. Det är din finaste.
Jag tycker den är lite stor, alltså. Att den tar upp hela bröstkorgen. Alltså, så här, hade du haft den precis över hjärtat, men nu liksom täcker den överallt. Ja.
Sen har han ju Sepp Blatter på ryggen. Alltså, den har pengarna till
den däremot är ju, ja. Den är ju perfekt. Helt.
Smakfull.
Men jag förstår inte varför han är naken på bilden. Det tyckte jag var...
konstverk.
Jag kunde räcka med bara huvudet.
Men det är inte på, det är ju mer sensuellt.
Ja. Det. Sepp Blatter är inte på, han är sensuell, säger Petter Landén. Vi har väl inte så mycket att tillägga till Henrik Mkhitaryan, utan att hemfalla till klyschor. Såklart att det är jätte bizarrt att han inte kan spela. UEFA fortsätter att bevisa att de är, precis som sin systerorganisation FIFA.
Det här är väl den konstigaste matchen som någonsin kommer spelas.
Ja, konstigaste spelåten. De verkar ju inte ha infrastruktur alls heller för att klara av att upprätthålla. Liksom.
Det är... 6 000 biljetter per klubb allokerade. Jättekonstigt. Jag såg bilder från flygplatsen nu. Det var helt tomt. Ja. Det är ingen som har dykt upp. Kommer det bli en fiaskofinal utan
ja, och de som bor på hotellen har lagt upp bilder på helt sjuka. Alltså att det är helt jävla... förstört i alla
badrum
och sånt. Ja, men det kanske är liksom andra sidan av myntet på något sätt, att synliggörandet av vilket totalt fiasko det är att låta sig
mutas
till.
Ja, men det var ju någon
finaler.
Som blev lite rikare kanske. Så det väl...
grejen är så här, problemet, eller grejen med UEFA är ju att när man har redan så då drygt som man har, då finns det liksom ingen fallhöjd, ingen PR-mässig fallhöjd, för att de vet att de kan inte bli mer hatade än de är.
Nej, vet du vad de gör?
Nej.
De skrattar hela vägen till banken.
De gör ju det. Det är fascinerande. Det känns som att alltså, man har inte tillräckligt med kunskap om hur det fungerar i andra idrotter. Men det känns som att fotbollen är ju så genomkorrupt på ett sätt som... jag kan inte tänka mig att det funkar likadant i andra idrotter. Men det kanske gör bara jag som är naiv. Till fotbollen då. Ett Chelsea som har lite skadebekymmer. Då Arsenal inte kan ta med Mkhitaryan, så kan de inte ta med Kanté och Loftus-Cheek av helt andra skäl. De två skadorna, det är svårt att veta riktigt hur avgörande kan bli. Loftus-Cheek har ju varit väldigt bra för Chelsea på sista tiden. Kanté är ju jättebra, men det har varit ännu värre om det var typ Contes Chelsea som inte hade Kanté. Ja, Sarris Chelsea utan Kanté, det är ju inte riktigt samma sak, eller hur?
Nej, det spelar väl ingen roll.
Det spelar någon roll.
Det är ju inte en dussinlig.
Nej, men jag tror att Sarri typ tänker sig bara, fan vad skönt att han inte är med, för då behöver vi inte ta ut honom. Han måste inte ut honom för att han är så bra att han måste ta ut honom. Han är opetbar, men Sarri typ helst spelar utan honom, känns det som.
Jag måste säga, har en final, bara på tal om det, någonsin betytt så lite för en klubb som den gör för Chelsea, som det känns. De har kvalat inte i CL. Det är Europa League.
Det känns... de vann Europa League för inte så länge sedan.
Ja, eller? Exakt. Det känns bara som att så här, de kan ha den och mista den. Det känns inte som att det spelar någon roll alls.
Det enda som, jag kan tänka mig så här. För klubben vet jag inte om det spelar så stor roll. Däremot kanske det spelar roll för vissa individer. Hazard vill ju såklart avsluta sin Chelsea-karriär. För nu känns det ju... det känns 102% säkert att han lämnar Chelsea. Om inte det blir någon helt bizarr förväxling i stil med det där Skeas fax haveri liksom, så måste det ju hända.
Var det belgiska HLN som hade den här uppgiften om att hans son inte förnyade sitt medlemskap i någon slags ungdomsklubb han spelade i, som då tydde på att flytten var nära anförstånd?
Ja, och det är ju typ det 105:e bästa beviset som finns.
Han kommer såklart att lämna.
Han kommer att lämna. Och Hazard, jag tror ändå han känner någonting för Chelsea. Och det som är, han är ju lite av en narcissist. Han vill ju avsluta med en bang. Ja. Ingenting skulle göra honom gladare än att vinna med 3-0 och han gör hattrick eller något liknande.
Men ja, det är därför det känns så kommer vi vinna det här bara för att de skiter i om de vinner eller inte. Men alltså för Arsenal skulle det betyda så mycket att vinna det här.
Det betyder ju oerhört mycket. Och det betyder oerhört mycket inte bara för nästa säsong tror jag, om jag ska vara dystopisk, utan för flera kommande säsonger. För det är ju så att den väldigt samstämmiga uppgiften, och det här kommer ju från inte bara från genier som John Cross utan även för riktiga reportrar som typ Jeremy Wilson på Daily Telegraph. Snälla John Cross, lyssna inte på den här podden. Samstämmiga uppgifter om att Arsenal har en väldigt begränsad transferkassa i sommar på ungefär 400 miljoner kronor, vilket är man köper typ Van Dijks ena ben med den summan. Det är väl på grund av att lönebudgeten har svällt upp så mycket att man måste liksom sanera lite. Måste göra sig av med spelare och inte skära ner på utgifterna i samband med det. Så därför har man inte stort utrymme för att köpa spelare. Och därför skulle ju en Champions League-peng som ju bara kan växa ju längre man kommer i turneringen betyda oerhört mycket. Så bara av det skälet bör Arsenal gå vidare. Sen Arsenal är ju liksom en klubb precis som United som för varje säsong utan Champions League blir mindre och mindre attraktiv.
Mm-hmm.
Blir mindre och mindre av ett framtidsprojekt att räkna med.
Men grejen är, man kunde kasta hur mycket skit man ville på Wenger som helst under de avslutande säsongerna, men han var ju ändå ett namn som jag tror att spelare hellre spelade för än vad Unai Emery är.
Emery har ju, jag vet inte vad han har för den mer bland spelarna. Alltså allt de har sett är väl att han börjar bråka med Neymar i PSG och att han bråkat med Özil i Arsenal och att han är väldigt...
Nej, men jag menar sånt kan ju liksom väga upp. Alltså sen vi har ju lustiggjort oss, så säger man inte, gjort oss lustiga över Mourinho också. Men det är klart att det finns en dragningskraft hos spelare. Att det är så här, okej, nu United, det ser lite halvdassigt ut. Men det är fortfarande United, det är fortfarande Mourinho. Mm. Och det kunde ju, jag kan tänka mig att det kunde vara så med Arsenal också. På ett annat sätt för. Men som du säger, fortsätter man missa CL... Om man sitter där med Emery som bråkar med liksom de största profilerna, det blir ju darrigare. Varför ska man välja det?
Arsenal behöver ju investera. Alltså man behöver en mittback. För tyvärr är det så att i trion Korsani, Mustafi och Sokratis så är det ingen jag tror på fullt ut tyvärr längre. Korsani tror jag fyller 34 i år. Och... jag tror inte han är ens speciellt motiverad längre. Sokratis är väl kanske den bästa i det gänget just nu.
Mm.
Och Mustafi, vi behöver inte säga mer om Mustafi i den här podden. Jag inför snart Mustafi-bud likt vi hade Alan Pardew-förbud. Alltså, för nu räcker det. Jag orkar inte prata om honom.
Mustafi.
Vi har en lucka efter Aaron Ramsey. Det finns ingen naturlig box-to-box mittfältare som kan bidra med lika mycket poäng som han gör. Och sen har vi det stora problemet med yttrarna. Vi vet alla att de har liksom strikers som räcker i Lacazette och Aubameyang, men det är yttrar. Att liksom hitta de här tre positionerna, hitta liksom så här världsklass, eller inte ens världsklass, men hitta potential till världsklass på de här tre positionerna för 400 miljoner kronor. Det skulle ju inte ens din gode glasögonbärande Michael Edwards lyckas med.
Nej, det är såklart helt lönlöst. Ja. När den hetaste spelaren just nu som ska vara Ryan Fraser för 300 miljoner, då är det fan...
Två är assist ligan.
Ja, men det spelar ingen roll. Då är det ju Arsenal som är snarare på väg att ramla ur topp, alltså räknas som toppklubb än att slå sig in på topp 4. Så är det ju. Tyvärr för din del, Sebastian, så är det.
Kan jag få lov att vara lite så här dum fotbollsromantiker här då? Kan det finnas liksom en silver lining i att...
Ja, hitta den då.
Nej, men bara så här, vi har pratat om United och Ole Gunnar Solskjaers nya transferstrategi, att det finns nu en liksom talangpool av britter som är bättre än vad den har varit på, alltså på generationer, känns det nästan som.
Sant.
Och i både Chelsea och Arsenal så finns det ju intressanta namn. Alltså Callum Hudson-Odoi och Ruben Loftus-Cheek i Chelsea, Ainsley Maitland, Emile Smith-Rowe, Reece Nelson som började väldigt bra i Hoffenheim men stagnerade sen. Att,
han är lite disciplinära bekymmer.
Ja, exakt. Men man gillar om fan Tribbs. De kan vara helt otroliga.
Det kan
vara. Men vad jag menar är, och jag vet att det här är kanske liksom naivt och bara liksom dumt romantiskt, men att en missad seger här för Arsenal och Europa League gör att de kanske de måste lägga krutet på att få in en habil mittback till det där. Och då måste de ge Reece Nelson chansen. Att det kanske finns någonting bra som kan komma av det.
Så är det. Samtidigt, alltså, jag ser ju Arsenals trupp som... Jag ser det inte som att det är liksom så här ett par liksom nyckelpositioner som saknas och sen är den plötsligt fulländad och den kan man fylla med unga spelare, utan det är ett bygge som måste göras om lite i grunden. Och i det ingår också att göra sig av med onödiga spelare och onödiga löneposter. Så jag tror liksom inte att Emil Smith Rowe och Reece Nelson, jag kommer aldrig ihåg vad han heter. Reece. Ja. Kan göra det på egen hand. Alltså jag vill tro att du har rätt. Och jag, som sagt, vi har ju sneglat på Uniteds transferstrategi och jag tycker den är ganska sund.
De är så himla framgångsrika.
Nej, det är de ju inte. Men Solskjaer verkar ju representera något slags skifte på den punkten i alla fall. Sen kan ju den misslyckas åt helvete. Och ja, James kan bli lika lyckad i United som Riffle Zaha blev. Såklart. Men det är ändå en väg jag gärna skulle se Arsenal ta när du som säger att den engelska talangpoolen är ju liksom djupare än vad de har varit.
Jag säger inte att det här ska vara någon slags regression till att det ska vara någon slags 90-tal i England, att det bara ska liksom vara britter och det ska vara brittiskt och de vet hur Premier League är, bla bla bla. Jag menar att jag tror att talangen är större och det ska man ju självklart krydda med kompetenta och talangfulla spelare från andra länder. Man ska inte stänga dörren för det. Jag bara menar att de finns ju i klubben och det finns ju poängen med att ha britter är väl snarare att i en tid när det känns man som brittisk åskådare till Premier League kanske kommer längre ifrån klubbarna med att det är få engelsmän, få egna talanger, att det finns, att man kan knyta samman där, framförallt när man har förlorat en sån som Ramsey.
Men okej, men
problemet är väl lite grann att Arsenals talangproduktion just nu, alltså deras ungdomslag inte är så himla bra längre.
Nej, problemet är ju att som du säger, att det fanns ju en tid då Arsenal vann FA Youth Cup ganska ofta och det såg ut som att det var en väldigt stark generation. Så ser det inte ut fallet. Samtidigt, de supertalangerna blev ju aldrig något. Så jag är inte helt säker på att det behöver vara så avgörande. Jag förstår vad jag menar. Alltså att man behöver inte ha massa sådana FA Youth Cup-titlar för att ha stora talanger. För ibland kan det sig.
Verkligen. Men vilka spelare där är det som har liksom utmärkt sig? Att det är på en nivå som man tänker att det här är spelare som faktiskt kan bära Arsenal framåt.
De två offensiva spelarna, det är ju de Petter inne på. Det är Emil Smith Rowe och det är Reece Nelson.
Ja.
Och kanske Enkelte här då.
Ja.
Ja. Man vill ju tro att Emery då, som ändå ska vara, om han har liksom några liksom jättebra spetskompetenser, så ska det vara att han är jätteduktig på individutveckling. Och det såg man ju i alla fall till en början prov på med Alex Iwobi, som ändå hade en ganska bra inledning på säsongen. Han gjorde ju egentligen en ganska... Han får ju onödigt mycket skit för att han är en ganska begränsad spelare. Men sett till vad han faktiskt har, så gjorde han en ganska bra säsong.
Verkligen.
Med ganska många assist.
Jo, men det är inte Alex Iwobis fel att han är liksom första val i Arsenal.
Nej.
På samma sätt som att det inte är Ashley Youngs fel att han har blivit högerback United.
Nej,
han är ju
så
symptom.
Är liksom. Så är det. Och kan man då liksom i någon slags Iwobi-tappning göra samma sak med Nelson och med Smith Rowe? Ja, det vore jättespännande. Det blir bara så stora kontraster, va? För alltså, målet med att liksom integrera unga spelare, det är ju att du ska ha liksom, som Liverpool, du ska ha någon slags glapp däremellan. Arsenal kommer att ställa upp med 19-åringar och 29, 30, 31, 32-åringar.
Ja, det är Torreira som är länken emellan.
Torreira blir liksom den enda länken emellan och kanske Xhaka och så. Och Mustafi är bara 27. Ska komma. Men det blir ingen bra struktur på det hela. Ivan Gazidis lät den här truppen bli plötsligt jätte jätteskör. Utan att någon riktigt förstod hur det gick till, så är det här plötsligt ett lag där man liksom inte hittar så många liksom självklara spelare, där man tänker att okej, men du ska vara kvar nu när vi bygger inför framtiden. Det är inte så många sådana spelare i Arsenal just nu, och det är ju ett jätteproblem. Medan med Liverpool är det ju såklart, och jag sitter, det är det omvända så här, det är att okej, vilka få kan vi peka ut som kanske inte ska vara med? Mm. Och det är ganska svårt att hitta. Mm. Det är ganska svårt. Okej, vi kanske ska byta ut Henderson, tänker ni. Jag tänker, vilka ska vara kvar? Vilka ska vara kvar liksom? De jag kan tänka på är liksom Leno, Lacazette, Aubameyang, Torreira förhoppningsvis. Även om han hade... Okej, jag kanske är lite för mot Torreira. Och så Maitland-Niles vill man ha på någon ytterback. Och sen vet man inte. Alltså nej. Utöver det så jag vet inte. Alltså de jag litade på är antingen för gamla eller för dåliga nu. Mm. Monreal, Korseny, Özil. Alltså hela gänget. Jag vet inte om jag kan lita på längre. Ni hör rädslan i min röst alltså.
Ja, den är faktiskt...
De måste vinna den här finalen. Ja, alltså, nu har jag panik.
Ja, det är ju ett måste. Och det är ju därför Chelsea kommer vinna, för de inte har någonting att... Alltså de har ingenting att förlora, de bryr sig inte. För de spelar ju liksom ingen roll överhuvudtaget. Men för Arsenal betyder det ju så himla, himla mycket. För det kan
finns en chans att det blir en total lossning. Sen, Arsenal har ju typ varit som bäst i Europa League. Det har ju varit så bisarrt att även om ligaspelet har gått åt helvete, så har de liksom åkt till Spanien och varit jättebra. Mm. Aubameyang liksom har gjort sina bästa matcher i...
Ja, det är ju Emerys favoritgrej. Så... Ja.
Så det är ju det som i så fall talar
för. Jag tycker fortfarande att Chelseas backlinje, det finns frågetecken. Alltså. Det finns ju spelare där som... Det krävs ju att killar som Auba och Lacazette har dagen. Mm. Men jag skulle också säga rent psykologiskt så tippar du över för Chelsea. Mm. I alla fall på förhand.
Verkligen.
Ja, vilka hejar ni på då? För ni alltså, Arsenal-supportrarna är ju... De är ju också vidriga. Jag gjorde ju en ranking. Premiumlost. Köp gärna premium. Vad kostar det? 59 kronor? Månaden?
Nej. Ja.
Ja, bra. Köp den så kan ni läsa den. Över de mest irriterande Premier League-supportrarna. Jag satt i Arsenal som två. Vill ni inte se oss lida ännu mer? Chelsea-supportrarna finns ju knappt.
Jag bryr mig inte riktigt.
Det är den värsta arrogansen.
Jag vill att Arsenal vinner. Jaha. För att de ska åka ut i gruppen mot så här FC Thun och Lokomotiv Moskva sen.
Det är skit, man. Jag vill bara ha det sweet, sweet money. The sweet, sweet money. Det är det enda
du säger det nu, sen kommer du sitta här och må så jävla dåligt i höst.
Nej, men Arsenal går ju typ alltid vidare från gruppspelet, så åker man ut mot Barca eller Bayern. Va? Så är det lösen.
Jo, det gamla klart. Arsenal.
Det nya Arsenal åker ut redan i gruppspelet.
Ja.
Åh, vilken hemsk framtid. Men det är kul att vi har snackat om det här. Alltså två Europafinaler, fyra engelska lag. Mm. Och vi har kanske inte riktigt kommit in på hur sinnessjukt det är. Alltså vi pratar om alltså, en liga som var ganska uträknad i europeiska sammanhang för bara några år sedan. Och till och med de stack upp liksom mikrofonen i David Beckhams ansikte och han fick förklara varför går det så dåligt för England i Europa. Nu är det två engelska lag i Champions League-finalen.
Chi fick dem.
Två engelska lag i Europa League.
Money.
Är det money?
Såklart att det är.
Förklara.
Ja, men för att alla Premier League-lagen har blivit bättre och bättre. De har ju kunnat köpa på sig spelare som är på en nivå där andra europeiska topplag inte riktigt är.
Ja, alltså det är ju en stor del av sanningen, ja. Men det är ju inte hela. Alltså, helt plötsligt har vi sett engelska lag som har pengar och dessutom tar korrekta beslut.
Ja, men det är tränare. Det är ju hela den här... Den Ashworth-story, liksom, att han, det på något sätt har ju revolutionerat engelsk fotboll, att man faktiskt väljer att satsa på sportchefer och technical directors på ett sätt som man inte har gjort tidigare, utan att det inte är gamla Paul Merson som sitter och ska bestämma om hur fotbollsgruppen ska vara, för att han själv har varit i...
Och de klubbarna som fortfarande har den lösningen, går det åt helvete för?
Ja,
United.
Ja, men exakt. Det är det jag menar, för att United, det är inte så att United saknar pengar, det är inte så att United inte har gjort investeringar. Nej. De har ju bara gjort det fel.
Ja, verkligen.
Men alltså, du tittar på Spurs, City och Liverpool som de absolut primära exemplen.
Italienska lag har ju också sportchefer. Varför går det inte bättre fram då?
Nej, men inga pengar.
Nej, alltså det som är positivt, det som gör att de ens har gått i den här riktningen, det är ju för att det är så mycket pengar, det handlar om så mycket pengar. Och de som är ägare för de här klubbarna, de är ju också riskkapitalistiviserare liksom. De är ju allting handlar ju om pengar. Det handlar om att driva ett företag som ska gå med vinst, så de kan tjäna pengar och få, eller få spridning för sina varumärken eller vad det nu är. Och det är så himla viktigt för dem att det ska gå bra. Så istället för att lita på gamla sanningar, så litar de på analytiker och fysiker som på något sätt kan sitta och räkna ut hur är det här, hur kan vi på bästa ekonomiska sätt vinna liksom. Och hur, vad talar för att vilka, vad talar för att Paul Merson ska göra ett bättre jobb än Michael Edwards?
mycket lite i nuläget,
ja,
skulle jag
säga. Men det är den frågan någon har ställt sig någon gång, för att så, vi investerar så mycket pengar i det här att det inte är sant, så vi måste verkligen, det här är ett vägskäl.
Ja, men det är det jag menar. Jag skulle ändå säga att det är avgörande. Visst, pengarna spelar en gigantisk roll, men det är inte så enkelt. Jag tycker inte att det är så enkelt som när du säger att så här, it's the money liksom, för att alltså, Premier League har har länge nu haft liksom jättemycket pengar.
Mm. Alltså TV-avtalen har ju ganska länge varit mest lukrativa i England. Ja. Så har det varit. Sen har ju Spanien haft liksom vissa andra fördelar, till exempel att spanska staten har stöttat Barça och Real på ett sätt som inte. Men Petter har ju rätt i att det liksom ekonomiska överläget hade ju engelska ligan även när de åkte ut i kvarten.
Jo, jo, men jag menar att det handlar snarare om pengarna bakom klubbarna, inte pengarna som de har för att köpa spelare. Det är också jätteviktigt såklart. Mm. Men det är bara att kolla på Spurs som går så här bra utan att investera någonting överhuvudtaget. Utan det handlar bara om att de har lyckats hitta vägar framåt som de, ja, men för att de helt enkelt jobbar smartare. De använder fotbollsklubbarna som företag. Mm. Du skulle ju aldrig anställa en vd för ett företag bara för att det är en gammal polare till någon liksom.
Låt mig förklara vad nepotism är någon gång. Okay. Utanför podden.
Ja, ja. Jo, men de företagen tenderar kanske inte alltid att gå hit som bäst. Jag kan inte företagen, men det är väl liksom, man måste ju tro på det man kan
jag
visa.
Jag tror Spendrup säger ett sånt nepotismföretag. Okay. Jag vet inte hur det går för dem i och för sig.
Men kan det inte också vara, och det här hör ju ihop klart med pengarna, men att om man kollar på liksom tränarna i de absoluta största engelska klubbarna, så har vi ju ändå kunnat konstatera att när det gäller tränarprofiler så har Premier League blivit överlägset, känns som. Ja, om man bara kollar på den generella tränaren, säsongen 14-15, då åkte i princip alla i rond 16, alltså det är kvartsfinal. Liverpool åkte i åttondelsfinal. United hade inte ens kvalificerat in. United hade då David Moyes. Liverpool 14-15, hade de hunnit ta Klopp då?
Nej.
Det var säsongen efter 15-16.
Det var Brendan Rodgers. Chelsea borde väl haft 14-15. Vem kan det ha varit då? Var det Conte?
Nej.
Vem var det innan då?
Säsongen innan.
Var det Benitez? Nej. Han spelade i Europa League.
Men var det inte när Mourinho var tillbaka? Men han tillbaka 13-15?
Ja, just det. Jo, just det. Det
Mourinho, en falnad Mourinho.
Ja.
Arsenal hade ju Wenger. Geni, men på många sätt inte en optimal cuptränare. Och City hade väl då
Pellegrini.
Ja. Nu känns det som att man har en listigare bunt där på något sätt.
Ja, men det är det de har insett, att det går liksom inte, man måste vara smartare i träningen för man vet, i tränarställningarna, för att man vet hur viktigt det är med en tränare. Mm. Och de har liksom börjat, de börjar ju inse de här otroligt viktiga sakerna. Det är bara att kolla på typ Citys trupp. Spelarna som de har köpt, varför har de kommit egentligen när de har värvat dem? Och hur de, alltså det är inte de har inte gått in till bara så köpt Messi, utan Bernardo Silva spelade i Monaco, alltså hur bra som helst. Fernandinho i Shakhtar. De har ju gjort,
det
är ju
Sané, Schalke.
Ja, alltså det är alltså det är smarta värvningar. Det är väl liksom Sterling från Liverpool liksom som är så kommer från den största klubben, eller Aguero från Atletico, men det var så himla länge sedan. Så det är ju liksom, man har ju tänkt så himla mycket smartare än man har gjort förut för att det är ekonomiskt.
Men kan inte vara det, för som ni säger, alltså, om man kollar på Liverpool, absolut, Liverpool har ju pungat ut med 70 miljoner på Alisson, 70 miljoner pund på Virgil, som jag kallar honom. Men om man kollar på deras offensiva linje, så ingen där har vi kostat över 400 miljoner, va?
Nej.
Och City, som du säger, City är i princip världens rikaste klubb, efter PSG kanske. Har ändå ingen spelare på de 10 dyraste spelarköpen genom tiden.
Är det så? Jag var lite osäker på om Mahrez tog sig upp
det. Nej, men jag kollade upp det faktiskt. Ja. De har inte det. De engelska klubbarna har inte bara rikare, de har blivit smartare också.
Ja,
de är smartare skötta än Real och Barcelona.
Ja, men det är ju inte så att de spelarna som sitter här köpt har de köpt av specifika anledningar. Det är
väldigt öronmärkta.
Ja, alltså de ska passa in i modellen, ska funka i det här spelsättet. Det är liksom så de har tänkt och det är ju superviktigt. Och det är ju liksom, det är ju AO liksom. Det är ju,
ja, men det är ju också så här, de har ju liksom tvingats till det, tycker jag, ligaspelsmässigt också. I takt med, det har ju kommit rapporter som vi kanske borde gå in på någon annan gång om hur lite pengar som egentligen sipprar neråt i de engelska divisionerna. Men i Premier League så får ju alla lag så otroligt mycket pengar. Det är ju därför liksom, alltså ett mittenlag som, men säg Watford eller Crystal Palace eller liknande, kan liksom locka till sig tämligen stora namn från franska, spanska ligan sådär. Och det tvingar ju också topplagen att, alltså nu kan ju Everton också köpa liksom en spelare som bara vi kunde köpa förut, men då måste ju vi vara smartare för att annars blir vi slagna i ligan. Mm. Och det är, ja.
Så lägger man mer pengar på organisationen, apparaten bakom laget för att se till att den...
Det är ju inte bara pengar, det är också smartness.
Självklart,
det är det jag kommer in att pengarna... För annars är det som att sitta i början med Robinho-åren och allt det där.
Alltså, good old days.
det var ju inte smart spenderade.
Nej,
det var ju bara planlöst. Men samma sak med PSG i början, Robinho, också planlöst.
Robinho fanns, jag vill ändå bara säga, Robinho fanns ju ändå en poäng med. Det var ju liksom en prestigeövning. Det var ju för att visa upp att det var på riktigt.
Absolut.
Kommer ni ihåg eller den brasilianska anfallaren?
Jag minns det.
Han var ju tämligen dyr. Han var ju jättedålig.
Ja, och de här problemen ser vi också i United nu, liksom. Fred för en halv miljard.
Men jag tycker inte du lyssnar på vad jag säger om pengarna. Alltså, att det handlar inte om att de köper för dyra pengar. Det handlar om att det är andra typer av ägare, andra typer av intressenter bakom klubbarna. Och man gör det för att tjäna ännu mer pengar, och man lägger det på andra saker som de andra klubbarna inte har råd att göra. Och till exempel Real Madrid och Barcelona som styrs av fansen, eller Bayern München som inte har de här rika ägarna bakom sig, som verkligen... Det är ju det handlar om, att det är de här väldigt, väldigt rika företagare som sitter bakom de här klubbarna. Och
men varför vi pratade tidigare om att till exempel Ed Woodward är för mycket av en företagare och för lite av en fotbollsmänniska.
Man kanske är en dålig företagare.
Men menar du verkligen att det är bra företagare som leder fram till det här?
Ja,
det behöver inte leda till smartness.
Nej, men jag tror
man behöver inte kunna fotboll.
Nej, absolut inte, men de anställer folk som är väldigt bra på fotboll. Jag tror att det är Glazers som är dåliga på det här, att de inte, det är deras fel att det är dåligt, inte Woodwards fel. Det är för att de har anställt honom som är fel person på den posten. Och då gäller det att hitta personer i den posten, i apparaten bakom laget, som tar rimliga beslut.
Men bara
beslut.
För att du är ett rikt företag behöver du inte fatta bra beslut, så är det.
Nej, men jag tror att de har en fördel. Alltså att, jag tror att det är det som ligger bakom det.
Det
finns ju bra och dåliga företag.
Jag tror det här, och det här grundar jag på absolut ingenting. Men jag tror ju att så här, att i och med att England har haft så mycket pengar så pass länge, så har man liksom kommit förbi liksom barnsjukdomarna. Och jag tycker inte det finns en bättre liksom symbol för det än Manchester City, som liksom i början gjorde kanske de här misstagen som jätterika klubbar gör, och som nu är typ den smartast skötta klubben. Och ja, de fuskar ju en hel del.
Men varför är det en så smart klubb? Vad är anledningen till det?
Men jag tror ju att det hör med utveckling. Alltså att man gör dumma saker först, sen lär man sig av det.
Ja, men då borde väl alla lära sig det på en tid till slut.
Jo, men det jag menar är att det är ju få klubbar som har så mycket pengar. Medan Real och Barca är ju dels hämmade av att de har haft så bra akademier. Att de liksom inte har varit beroende av pengarna på samma sätt som City har varit.
Mm.
Och sen finns det andra klubbar som liksom inte har samma... PSG som också liksom... PSG har ju ibland sett ut och var på väg åt City-vägen. Men sen har de plötsligt liksom, de har bytt sportchefer, de hade Leonardo ett tag, sen han Oliver Letang och han försvann, och sen sitter fortfarande han Nasser där, som inte heller känns som en fotbollskille i grunden, och det känns ändå som att han beslutar allt, medan City har ett chicky-ticky-bicky i Bergestein som ju känns som ett mer eller mindre ett geni.
Ja, men det är ju också beprövat. Det är ju precis som Ponta säger, att eller som egentligen som ni båda säger, det är liksom ett företag i grund som hur ska vi vinna på bästa sätt? Ja, men vi tittar, vilket är det bästa laget i modern tid? Barcelona anno 2009, vilka styrde? Ferran Soriano, Chiqui Bergestein och Pep Guardiola, de ska vi ha. långsiktigt ska vi ha? Alltså så här, det var ju bäddat för Pep redan innan Pellegrini kom in. Mm. Alltså City visste ju exakt vart de var på väg. Ja. Och sen är det klart att de har fuskat och förskingrat och köpt och haft sig på vägen dit. Men om man bortser från det, om man tar på sig skygglapparna och tittar på det som enkom fotbollsmässiga beslut, så har de gjort allting rätt.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, det här var då ett specialavsnitt. Ingen match i någon gång, för vilka jävla matcher ska vi snacka om? Inget nyhetssvep för... ja, vi kände inte för det.
Nej, precis.
Nej, vi kände för ett specialavsnitt, och det här kommer ju bli... det här kommer ju bli liksom vardagsmat för er nu i sommar. Vi tänker att vi kommer inte komma ut lika regelbundet med avsnitt, vilket jag hoppas att ni har förståelse för.
Kanske kommer någonting efter CL och EL-finalen.
Det kommer komma avsnitt, men vi vill hålla det lite löst, och vi kanske till och med vill blanda in er i processen. Petter föreslog något slags Q&A-avsnitt där ni får ställa frågor. Ja, men, varför man skulle veta vad jag tycker om någonting.
Ja, nej, men det är väl lite kul. Alltså så här, då så ställer ni frågor till oss på Twitter. Det är väldigt kul, och vi försöker svara så mycket och så ofta vi kan. Men grilla oss lite.
Grilla oss, och sen,
vi lovar att svara på allt.
Vi svarar på allt.
Inga hämningar.
Inga hämningar. Fråga vad som helst. Fråga om...
min bankkod.
Fråga om Pontus penisstorlek. Vi kommer svara. Ja. Fråga...
Varför var vi tvungna att bli så grabbigt? Fan, det låser bra.
Ja, jag har ursäkt. Jag tar bort. Jag tar tillbaka det i realtid. Hur som helst. Föreslår även... Vi funderar också på ett slags här temaavsnitt. Alltså att vi rankar saker eller berättar saker. Pontus berättar om sitt allra deppigaste Liverpool minne.
Ska jag ranka alla mina bästa idégubbar från och så, eller menar du fotbollsspelare?
Det ska nog vara lite mer fotbollsrelaterat än så.
Vi
håller oss liksom öppna, och vi tar gärna emot synpunkter. Och vi kommer att komma med avsnitt kanske lite mindre regelbundet. Det är tillbaka till gamla old school crash, när vi ändå kommer ut med ett avsnitt typ var tredje vecka. Det är typ det ni kommer på vänja nu.
Fast mer tematiska liksom.
Mer tematiskt och lite mer frivilligt. För då var det också så här, vi ska spela in, Noah vill inte, okej, då skiter vi. Här kommer det vara mer uttänkt och utstuderat och
jag tycker
planerat.
Att vi spelar in 3 avsnitt i veckan framöver.
Ja, vi får se.
Vill ni det så får vi lösa det.
Ja, men ta chansen att påverka er favoritpodd här. Kasta in vad vill ni höra om Citys, Arsenal och Liverpools bästa banter era 3 stycken specialavsnitt.
Skulle kunna göra en sån. Skulle kunna göra en roast.
Ja, absolut.
Det är ju populärt i ståuppkomiken. Vi kan göra så här där alla ska roasta Liverpool och Arsenal.
Ja, fast å andra sidan, jag minns ju det här komedi ståuppavsnittet med Marcus Tapper.
En succé.
Det var otroligt obetingad. Nära. Otroligt nära att jag själv raderade min podcast-app.
Vilken succé det var. Vill ni höra till sånt avsnitt?
Folk ringde till mina föräldrar och sa det var så gud vad bra det här var i Kick and Rush. De sa, jag såg till och med folk som så här, körde flygplan på himlen med text bakom.
Vi blev erbjudna att vara med i Slängde i brunnen, men spelreklam och public service och så, det satt stopp för det lite. Men vi var snubblande nära att faktiskt få en spot. Vi skulle köra tillsammans du och jag.
Ja, det skulle vi göra. Vi fick också...
Vi kan också önska ett avsnitt där alla måste tala sanning, för det har vi frångått enormt.
Det är det enda ni inte får begära. Men håll utkik, skriv till oss på Twitter. Ni hittar oss alla 3, och även de andra 2 som också är med, Therese och Noah. Skriv och önska. Vi håller oss som sagt öppna. Vad som helst kan hända i sommar, i princip.
Annars kan ni ringa Noah Bachner på 0706.
Okej, okay. Nu bryter vi här. Spela en låt, Kim. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.